Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
Det uppkopplade hemmet är här för att stanna. Du vet, det som är fullt av smarta prylar som får det berömda livspusslet att lira smidigt. Vi pratar om kaffekokare som kan fjärrstyras, kylskåp som själva nätshoppar och nannycams som håller koll på ungarna. Men för några år sedan, 2019, fick visionen om det smarta hemmet en törn. Familjer runt om i USA drabbades av inkräktare som tog över hemmets smarta prylar och klev rakt in i familjelivet, oinbjudna. Allt som är uppkopplat kan också hackas. Så vad väger tyngst egentligen? Är det risken för intrång eller är det bekvämligheten i form av smarta gräsklippare och robotdammsugare? Idag gräver vi i de uppkopplade hemmen och hackarna som tog över dem. Det här är Månskott, podden om vår tids techfenomen och de oväntade konsekvenserna. Jag heter Jakob Löfven.
Och jag heter Katarina Andersson.
I did a lot of research on these before I got them. You know, like I really felt like it was safe.
Jag undrar om du har talat om den här hackerattacken här på YouTube.
The camera was supposed to be an added level of protection, a way for Ashley LeMay to keep an eye on her three daughters and seem close by.
Den blev ju viral. Det är en liten flicka som står här i sitt sovrum. Himmelsängen och leksakerna på golvet där. Och man ser henne från en övervakningskamera. En kamera som är kopplad till en högtalare. Och i det här nyhetsinslaget så berättar hennes mamma om att hon tyckte att det var en smart idé att köpa den här kameran till barnens sovrum så hon kunde titta på dem när hon lagar mat i köket till exempel, och hon kunde också snacka med dem genom den här högtalaren.
4 days after the camera went up, 8-year-old Alyssa heard something strange coming from her room.
Men det här systemet var såklart uppkopplat till familjens nätverk. Och där leker flickan när hon plötsligt hör en röst. Det är inte mammas röst.
I'm your best friend. I'm Santa Claus.
Det här är verkligen valfri amerikansk skräckfilm.
Mommy!
I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend?
Det här är ju minst sagt läskigt. Hackan, han både ser och kan prata med den här flickan.
Den här, med hackare som tog över nannycams runt om i USA, var en skandal som briserade 2019. Och Ring, bolaget bakom kamerorna, fick löpa gatlopp i medierna. Enligt myndigheten FTC som utredde haveriet hade 55 000 kunder drabbats. Och det var inte bara småbarn i sina egna sovrum.
Hello.
Det är samma grej här.
I see you.
En annan video här från YouTube.
I see you. How you doing? How's your day?
Isaac.
What's your name?
Lamar.
Killen där sitter vid ett köksbord. Han läser läxor eller någonting. Och så plötsligt börjar någon snacka med honom.
Do you play any games?
Han går fram. Han börjar prata med den här killen.
Like video games?
Men han blir ju också väldigt, väldigt skärrad. Så till slut så springer han ut ur köket.
Mm.
Men den här hackaren som sitter på andra sidan och pratar med honom ser ju honom också. Och har tagit över fler kameror in i huset. Så han följer med honom. När den här killen sladdar ut i hallen så följer han ju efter. Det är som en storebror ser dig i mardröm, allt det här.
Mm. Och, alltså, tänk om det här skulle hända dig. Alltså, jag skulle ju skita ner mig.
Och grejen är att det har ju hänt. Allt som är uppkopplat kan också hackas.
Eller hur? Och det här i sig gör ju att man faktiskt kan börja stänga ner typ verksamheter. Och det har ju faktiskt kommit fall där man till och med kan liksom hacka pacemakers. Att man kan börja liksom hacka tekniken som finns i våra kroppar. Och då talar vi bokstavligen om hack som handlar om på liv och död.
Mm.
Någon som remote kan gå in och liksom bara stänga av din pacemaker.
Mm.
Och dessutom så är det ju så att det blir ju mer vanligt med det som kallas ransomware. Att man går in och hackar ett system och låser ut det den som egentligen ska använda systemet. Och sen vill man ha pengar för att låsa upp det igen.
Det som hände med Coops kassasystem som gjorde att det här med hackerattacker blev mainstream, kan man säga.
Mm, exakt.
Coop-butiker runt om i landet tvingas hålla stängt idag på grund av problem med kassasystemen efter en IT-attack.
Och det här var ju sommaren 2021.
David Jacobi, men först ska vi höra vad Coop säger om...
Så hur illa är det här egentligen? Vi vill ta reda på hur sårbart vårt samhälle faktiskt är när det kommer till IT-attacker på uppkopplade hem och företag. Och hur mycket pengar tjänar egentligen hackare som ligger bakom attackerna?
I mean, it may be the first multi-level marketing scam that actually works.
Om en stund ska vi släppa in en kille som heter Axel i det här avsnittet. Den svenska hacken som knäckte Securitas hemlarm. Alltså det som finns i tiotusentals svenska hem. Och allt han behövde var en enkel radiosändare.
Det var ju väldigt spännande och väldigt skum känsla. Och bara, vänta, har jag hackat den nu?
Men först ringer Kat upp en expert på så kallade utpressningsvirus, alltså ransomware.
I know a lot about how they work.
En man som inte bara har ett spännande utan också lite nedslående jobb.
Okay, you call yourself the ransomware sommelier, which I think is a pretty funny name on Twitter. How did you come up with that?
So it came from
Han som pratar här är Alan Liska. A.K.A. Ransomware Sommelier. Han är en av världens främsta experter på ransomware och han bor i Boston, USA. Och att vara en ransomware sommelier.
Would you like a 67 Riak with that, or you know maybe an 82 Conti? Because I help organizations pair the best ransomware.
Det betyder alltså att han, precis som en sommelier som föreslår rätt viner som passar perfekt till en mustig kötträtt eller en fiskrätt eller så.
With whatever vulnerabilities they have in their network.
Föreslår hur man skyddar sitt specifika nätverk mot ransomware-attacker.
Something like that.
Och man kan ju lite se det här som en tragisk tävling. För på ena sidan så sitter sådana som Alan Liska. Alltså de som försöker göra nätverken så säkra som möjligt. Och sen på den andra sidan så finns de onda, de kriminella hackarna som skor sig på att ta sig in, förgifta nätverken med sin skadliga kod och sen så då kräva lösensummor och pengar för det.
And right now the ransomware actors are winning. Definitely the ransomware actors appear to be winning. You know, that's a huge problem that isn't getting smaller, it's getting bigger and bigger, unfortunately.
Det verkar ju något tröstlöst just nu. Och vi ska komma tillbaka till Alan Liska, the ransomware sommelier. Men vi tar vägen om Axel, en hacker som jag har träffat. Han kom faktiskt i studion och var en ganska vän typ, om jag ska beskriva honom. Inte den här Mr. Robot hoodie-stylen.
Okej, okay. Alltså lite glad och trevlig kille.
Ja, och han satte sig bredvid mig. Och börja berätta om ett, för honom då, väldigt lyckat hack.
Jag kunde ju välja vad som helst egentligen att hacka. Och då tänkte jag att hemlarmsystem är spännande system.
Han ville helt enkelt se om det gick att bryta sig in i systemet och sätta det ur spel. Han ville knäcka ett hemlarm.
Alltså, jättemånga har dem. Det är väldigt stor impact om man lyckas hacka den. Stor attackyta som vi säger i hackingbranschen.
Och Axel valde inte vilket hemlarm som helst, utan ett av de allra största hemlarmsystemen i hela världen med 6 miljoner användare.
Du kan ju köpa in en sånt här larm och sätta upp kameror och koppla in din dörr och det känns väldigt säkert, men...
Här i Sverige så går det under namnet Securitas Home och finns i 15 000 svenska hem.
Ett hyfsat vanligt larm alltså.
I ett IT-system kan det ju bara behöva finnas ett misstag och sen kan man stänga av allt det där.
Det här larmet det marknadsförs ju som en garant för säkerhet. Köp det här larmet så blir du trygg.
Eller hur? Och jag menar, det är därför man köper ett larm. Och då tänker man kanske att man är skyddad från intrång i själva larmsystemet, såklart.
Mm. Så, Axel skrider till verket.
Det första man gör är att börja kartlägga systemet. Hur funkar det? Vad finns det för komponenter? Hur pratar de med varandra? Och så. Och gör hotmodellering, kallas det. Bygga upp en hotbild mot systemet. Liksom. Vad finns det ens att kolla på?
Okej, men hur kan du tillväga liksom, rent konkret?
Då tänkte jag att det mest intressanta, eller vad som jag tyckte var intressant, var just radiovågskommunikationen mellan komponenterna.
Axel använder en liten radiosändare som han har köpt på nätet för några tusenlappar. Det är alltså ingen jätteinvestering.
Den ser lite cool ut. Det är som en liten låda och så har den antenner och så här. Så kopplar in en dator, alltså USB.
Och om du minns de här rubrikerna om fjärrstyrda bilnycklar för en massa år sedan. Man låser sin bil med ett enkelt blipp, 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 blipp och så går man därifrån. Men det som fick rubriker då, det var ju att hackare kunde sätta sig in till den här parkeringsplatsen och sitta där med sin inspelningsutrustning, en sån radiosändare.
Och det är väldigt enkelt egentligen. Du sitter där och lyssnar helt enkelt på trafiken mellan komponenterna och spelar in den.
Och när bilägaren då har försvunnit från parkeringen, då spelar hackaren upp den här signalen för bilen som såklart känner igen den och tror att den kommer från nyckeln.
Så kommer centralpanelen fortfarande tro att knappsatsen säger hej, lås upp mig.
Och låser upp låset.
Och det här gjorde ju att bilbranschen fick panik såklart. Alltså det här måste man ju verkligen täppa till, den här liksom gigantiska säkerhetsluckan. Och det skedde också så småningom. Alltså idag är det åtminstone svårare att låsa upp en bil på det här sättet.
Alltså bara för att någon har lärt sig betyder inte att alla system kommer vara säkra mot någonting.
För det här var ju precis samma sak som Axel gjorde. Det kallas för en replay-attack på hackerspråk. Första gången du kunde låsa upp larmet så här då, vad tänkte du?
Det kändes väldigt kul. Det var ju väldigt spännande och väldigt skum känsla. Och bara, vänta, har jag hackat den nu?
Så den här dagen hade Axel alltså upptäckt ett sätt att larma av 15 000 svenska hem.
Har jag lyckats liksom? Det var skumt.
Folk som hade investerat tusentals kronor i sitt larm för att kunna känna sig säkra och trygga, de kunde ju bara glömma det.
Det är lite god mode från dem kan man säga. Alltså ett knapptryck, 15 000 hem.
När man då som Axel här har lyckats knäcka ett system så är det alltså inte svårt att tjäna pengar.
Right.
Här är Alan Liska igen.
So ransomware service is one of the things that is driving the growth in ransomware.
En bra bild av hur stort det här problemet med cyberattacker är och utpressning då. Det är att det idag finns en tjänst, ett Spotify för ransomware kan man säga.
And then I want to open up my ransomware to other hackers that want to get involved.
Det funkar som Spotify. Säg att jag är en jävel på att skriva riktigt skadlig kod. Då kan jag ladda upp den på den här plattformen och så säger jag varsågod, använd min skadliga kod här och attackera så många ni vill.
And then every time you have a successful ransomware attack.
Ungefär som en musiker då som laddar upp sin låt på Spotify. Och den som prenumererar på en sån här ransomware-plattform kan alltså använda min kod då, gå till attack, låsa någon stackares dator och sen så kräva pengar från den personen då.
You've made ransomware easier for basically anybody who wants to get into ransomware, which is awful.
Och jag då som har skrivit koden, då får jag en bit av den här lösensumman.
Ah, alltså lite som typ royalties.
Ja, så är det ju.
I mean, it may be the first multi-level marketing scam that actually works. because, you know, people actually do make money off of it. When you think about it, if I'm a ransomware actor...
För tänk själv om du är en elak hackare då. Och du är ensam om att attackera folk med din kod.
I can maybe hit one victim a week.
Och i och med den här servicen så kan ju massor med folk hjälpa dig mot provision då. Så
I can now do 30 victims a week because I have other people going after targets as well.
Så vad det här egentligen handlar om är väl lite som ett ransomware as a service.
Mm.
Alltså man pratar ju om SaaS, alltså software as a service, något som är liksom färdigpaketerat. Det är väldigt vanligt med e-commerce as a service där man då köper de flesta tjänster som behövs för att dra igång en e-handel och sen prenumererar du helt enkelt på den här tjänsten. Och att det här ska gälla liksom ransomware är ju, det är lite logiskt men samtidigt hyfsat otäckt.
Mm. Och trist också att ligga så här i bakvattnet hela tiden som den som ska försvara systemen.
Isn't it really sad to have your job?
Oh yeah, oh absolutely. I mean, you know, the thing is, we know how ransomware actors work, right? We know what they, what tools they use, how they move around networks, and what can stop them. But the problem is getting people to implement the right security protocols. It's really hard to get people to spend the money to do that ahead of time. There's a cost associated with that that a lot of companies don't want to make. But then that leaves them vulnerable to a ransomware attack.
Jag tycker det här bara blir så jobbigt att prata om, för det känns inte som att det finns några lösningar just nu.
This seems to be bad, right? You say that the problem is just getting bigger and bigger and the resources is not really there to fight back. So what does society and the politician need to do?
Well, I mean, one of the things is that we need to figure out ways to impose costs on the ransomware actors.
Och på frågan om vad man kan göra åt allt det här eländet så säger Liska att man måste sätta press på hela kedjan. Som att till exempel slå till mot bitcoin-växlingsföretag när man har bevis för att de tvättar pengar, utpressningspengar. Polismyndigheterna har kommit i kapp en del vid det här laget och gjort razzior och helt enkelt stängt ner den här typen av företag många gånger. Och det är en bra grej att göra, säger Liska. Alltså, sätt press. Och så säger han också att man måste sätta mer tryck på länder som härbärgerar de här ransomware-ligorna.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Vi har ju varit inne på det här förut i bland annat Carbonac-avsnittet, men om man pratar med liksom experterna så är de väldigt övertygade om att det är stora stater bakom de här hackernätverken.
Mm.
Att de är sanktionerade av länder som Ryssland, Nordkorea, Kina, det är de kanske liksom usual suspects. Och det är klart att då kan de här nätverken agera fritt och staten kanske blundar för de här attackerna för att senare kunna liksom kalla in en gentjänst. Mm. Och när jag tänker på allt det här så tänker jag också att det är tur att det finns människor som...
Alan Liska.
Ja, exakt. Han är den här Greta Thunberg i hackervärlden.
Ja, det är tur att någon som jag sitter och hackar systemet och inte någon annan kanske.
Tillbaka till Axel då, hacken som har knäckt Securitas hemlarmsystem. Axel Lindeberg heter han och han har pluggat etisk hackning på KTH.
Okej, etisk.
Ja, han hackar för att hitta sårbarhet som företag kan åtgärda och så blir det bättre för alla.
Mm, så han är liksom den ljusa sidan.
Samma sida som Alan Liska.
Och vi ska nog vara ganska glada att de här finns. För att jag menar, som normalanvändare som använder system varje dag så litar man ju på att allting bara funkar. Och ofta så har man ingen aning om det inte gör det. Det vill säga att liksom, någonting går åt helvete. Alltså att någonting går att hacka.
Och Axel, han gjorde det här hacket som ett exjobb på KTH. Och han följde ju alla spelregler för en etisk och god hacker. När han hittade ett fel i systemet så kontaktade han företaget.
Praxis i branschen är att man ger dem 90 dagar på att fixa problemet.
Sen går man ut offentligt och berättar om vad man har hittat, om de inte har lagat det då.
Så vad jag gjorde var att jag kontaktade Securitas och sa att ja, men jag har hittat någonting som jag tror ni kan vara intresserade av. Och sen kom de tillbaka och sa att ja, men vi ser att det här är ett problem.
Securitas konstaterar alltså att Axels upptäckt var for real. Och de erbjöd honom också en liten belöning för att han hade hittat den här sprickan i hemlarmet. Och för att han vänt sig till dem då.
De bad ju mig då signa en NDA. Non-disclosure agreement.
Just det. Mm. Och Securitas ville också att Axel skulle hålla tyst om sin upptäckt utåt så att kunder och medier aldrig skulle få reda på att hemlarmet blivit hackat av honom. Och man kan ju undra hur många sådana här sårbarheter som upptäckts utan att du eller jag vet.
Ja, man kanske bara inte vill veta det, helt enkelt.
Och då sa jag, as for the NDA, I've decided not to sign it.
Men då så sa Axel, nej tack. Jag publicerar liksom min rapport.
And I would also like to notify you that me and my supervisor have been in contact with the media and will most likely talk about my findings publicly.
Det här med NDA, det är sådana där hemliga saker som man bara tänker, det finns bara i sketchy business, tänker man, när man ska signa en sån.
Okej, och vad gjorde Securitas sen?
De gjorde det som alla företag ska göra när de blir uppmärksammare på en brist så här.
Och de fixade det inom, tror jag, två och en halv månad. Hade de skickat ut en uppdatering. Sådär.
De skickade ut en uppdatering för att patcha ihop systemet. Se till att ingen kan larma av då med hjälp av en liten radiosändare. Skickar de till sina kunder.
Ja, och nu är det ju fixat.
Mm. Hur skrev de då? En student har kommit på att han med hjälp av radiovågor kan låsa upp alla hem som har det här larmet. Skrev de så? Så varsågod och uppdatera.
Han var väl lite mer försiktig än så kanske. Ja, jag har ju meddelandet här. De skickade ut ett mejl till alla kunder då. Ska vi se vad det ligger här. De skrev, under sommaren kom det till vår kännedom att en högskola i Sverige utfört tester på våra system och upptäckt en förbättringsmöjlighet i kommunikationen mellan våra enheter och centrala apparaten.
Så det hette förbättringspotential, hette det då?
Ja.
Ja, det de skriver är ju sant, men det är också lite underdrivet.
Det vore ju mer rimligt och sant att skriva att om ni inte gör den här uppdateringen så är ditt larm totalt värdelöst. Det skriver de ju inte.
Och det är klart, det kan man ju förstå, alltså från Securitas håll, även om man kan tycka att det vore bättre att lägga korten på bordet, för att saker och ting har en tendens att komma ut ändå.
Just det här hände ju 2021, så det är ju ett tag sedan och fallet är löst sedan länge. Men det finns ett problem med att det finns en tystnadskultur. Det är liksom pinsamt, det är skämmigt att vara ett företag som blir hackat.
Alltså det är intressant, för det här ser vi ju även i banksektorn, det vill säga inga banker vill på något sätt basunera ut att de blivit hackade eller att de har liksom svaga system. Och det här verkar uppenbarligen gälla för säkerhetsbranschen och smarta hembranschen och så vidare. Å andra sidan så har ju då saker och ting en tendens att komma ut, och då har du inte bara blivit hackad och förlorat massa pengar på det. Då har du också försökt mörka att du har ett svagt system. Alltså du har försökt liksom undanhålla information från dina kunder. Så det tenderar att slå tillbaka dubbelt. Så det blir en balansgång helt enkelt med hur transparent man ska vara. Och jag måste säga att en ganska bra utveckling i det här är att fler och fler företag välkomnar den här typen av granskning som Axel gör. Alltså att någon kommer utifrån och hittar en svaghet.
Och det kanske man inte tänker på då, men stora plattformar som Google och Facebook och Uber och Klarna säkert. Alltså att man har då folk som ständigt tittar på systemet, attackerar det.
Vi får ju hela tiden uppdateringar på appar och tjänster och så vidare. Och jag menar, det är inte omöjligt att ofta är det här just att man har hittat en svaghet i systemet. Och jag menar, ett annat problem är ju att Securitas i det här fallet och många andra såklart har ju underleverantörer som liksom ska stå för säkerheten i sina produkter. Mm. Och svagheten kan ju såklart finnas där.
Och det var väl det som hände med Coop också?
Och då är det ännu svårare att veta. Vad har våra underleverantörer för IT-säkerhet? Och hur bra är den hos deras underleverantörer?
Skulle du säga att det nästan är omöjligt då, om man har 3-4 underleverantörer?
Ja, alltså, förhoppningsvis inte omöjligt. Det vore ju tråkigt. Men det kommer ju såklart att bli svårare och svårare ju fler företag som sitter ihop. Så Katarina, om du skulle sammanfatta det här, hur skulle det låta?
Det finns 3 stora trender som skapar någon slags perfekt storm och är ganska taskigt läge. Det första är ju att vi är beroende av datorerna för allting. Så det handlar om elförsörjning, kommunikation, betalningar och så vidare. Så allting som vi är beroende av är också uppkopplat. Nummer 2, den stora trenden, det är ju att datasystemen idag faktiskt är superdåliga generellt sett. De håller inte måttet. Varför? Jo, för att det är dyrt och tidskrävande att göra de här systemen säkra. Så att en student på KTH helt enkelt kan knäcka ett hemlarm. Så här, ganska enkelt. Och den stora trenden nummer 3 är att det finns en kapprustning i hackning, kan man säga. Alltså det finns en god sida och det finns en ond sida, men den onda sidan är så mycket starkare just nu. Så tillsammans så utgör det här en ganska dyster tillvaro för oss. Vi får bara hoppas på att de som vill förgifta vårt dricksvatten och stänga av elen och sådär, att de inte får de idéerna, att de inte vill.
Alltså, jag tänker så här, det är klart att ju fler sådana här incidenter som uppmärksammas, och det kan ju vara det som är kanske positivt med det här som händer Coop eller när det kommer fram att Securitas har hackats och så vidare, är att medvetenheten också ökar. Och att fler företag inser att det här är ett problem.
Men vi gillar ju våra uppkopplade prylar. Det smarta hemmet är en dröm som får det berömda livspusslet att lira. Snabbt, bekvämt och smärtfritt. Allt från kaffekokare till gräsklippare, tv-apparat och lampor, temperaturen hemma kan styras över internet. För att inte snacka om den välsignade robotdammsugaren.
Om vi bara för några år sedan sa så här till någon, ja men i ens nära framtid, pratar framtid, då kommer det vara jättefint och rent och dammsugigt när du kommer hem fredag kväll.
Teknikjournalisten och poddaren Peter Esse är en stark anhängare till det smarta hemmet.
Och jag tror att det är den där robotdammsugaren, den är nog en förutsättning för att jag och min hustru inte har skilt oss.
Vår reporter Linnea Wannefors träffade honom för att prata om de uppkopplade prylarnas viktiga roll i hans liv.
För att de där fredagkvällarna vi hade innan, då, när hon, av någon anledning skulle alltid dammsugas på fredagkvällar. Och det slipper vi nu.
Ja. Så det är bara lycka hemma?
Det... Ja, precis. Vi är som hela vår familj är som ett härligt Facebook-inlägg. Just den delen så är det absolut det. Så. Och just den här, vi har finast gräsmatta i kvarteret.
Linnea letar också upp en mer skeptisk röst.
Jag har jobbat med informations- och IT-säkerhet i snart 40 år. Så jag vet en del om det här.
Ann-Marie Eklund Levinder som inte gillar utvecklingen mot allt mer uppkopplade hem.
Nej, inte som det ser ut i nuläget.
Och vad är du emot?
Jag är emot att man inte har tagit hänsyn till och byggt in säkerhet från början i de produkter som finns på marknaden idag. Det är väldigt mycket dåliga grejer.
I'm your best friend. I'm Santa Claus.
Spöken i barns. Jag skrattar för det. Det är jättehemskt egentligen, men det är samtidigt så tragikomiskt nästan liksom.
I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend?
Tänk vilket trauma det är. Någon börjar prata och så säger du till dina föräldrar. Och de bara, nej, det tror vi inte på. Då har du haft en mardröm. Hade det varit idag så hade inte det bolaget funnits. Det hade ju varit så skandal.
Det där med att det finns väldigt mycket dåliga grejer på smarta hemmarknaden blev alltså en mardröm för familjer runt om i USA 2019. Smarta system knäcktes och hackare kunde övervaka familjens vardagsliv.
Nej, men vi har ju exempel från både USA med Ring och vi har exempel med mer närliggande som Asa digitala lås. Och så finns det andra sådana här lösningar som allihopa, de har, alla lösningar har svagheter. Den här perfekta säkerheten finns inte.
Teknikpoddaren Peter Esse har en mer positiv bild.
Alltså jag är väldigt positiv till den här utvecklingen. Varje gång vi hör om ett problem, varje gång vi hör om en öppen attackyta, varje gång vi hör att det har hänt någonting, är det också en bekräftelse på att vi får reda på det och att det kommer ske en lösning. För det är som är mänskliga problem. Man måste prata om det.
Men vi är människor, det liksom klingar av efter ett tag. Först blir alla på tå och så här, oj, 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 vad hänt? Det här får inte hända igen. Och sen så glömmer man efter någon vecka eller två och så är man där igen. Så jag är väldigt cynisk när det gäller just det här med vad branschen lär sig. Man ska komma ihåg att det här är en hårt konkurrensutsatt marknad. Säkerhet kostar pengar. Leverantören kommer inte att göra någonting av sin godhet. Och då måste någon tvinga dem. Och jag tror det kommer ju fler och fler sådana direktiv från EU inte minst, där man ställer krav på produktsäkerhet.
Och det är sunt, det är otroligt sunt. För att enda sättet som det här kan bli bra, det är ju att vi använder konsumentmakt. Och det har ju fungerat också, för det är så lätt på internet att döma. Det är kanske det bästa och sämsta på internet. All teknikutveckling måste först komma och sen måste vi uppleva nackdelarna och sen kommer utvecklingen av det.
Peter Esse menar att allt ansvar inte kan läggas på branschen som tillverkar smarta produkter. Som konsument har du ett ansvar att se till att nätverket hemma är säkert, menar han.
Jag är ganska trygg i de säkerhetsmekanismer jag har satt och är. Det är lite som varje gång jag sätter mig i en bil. Det finns ju en risk att det här slutar så bra, liksom. Men den risken tar jag. För att kunna leva ett bra liv. Och jag tar nog den säkerhetsrisken så länge jag gör allt jag kan för att hålla mitt system så säkert som möjligt. Och det inkluderar att ha separata lösenord för varje tjänst då via lösenordshanterare. Det är väldigt viktigt, för annars kan man inte ha dem i huvudet. Tvåstegsverifiering. Och sen är jag liksom klar med min säkerhetsaudit hemma.
Bekvämligheten med att ha en uppkopplad dammsugare, gräsklippare och ett smart belysningssystem hemma trumfar risken för hack, menar väldigt många.
Latheten föder väl innovationen? Eller för den framåt?
Ja, alltså inte lättkänd kanske direkt, utan det är väl snarare det att vi är ju kreativa som människor. Vi kommer ju på prylar och idag är allting möjligt faktiskt att göra. Men problemet är ju som sagt att det inte alltid är möjligt att göra det på ett säkert sätt. Så därför ska man kanske många gånger tänka så här, bara för att det går så kanske vi inte ska. Utan ändå titta lite på, okej, vad betyder det här? Vilka konsekvenser kan det få? Man måste tänka, okej, vi gör den här prylen som gör så mycket för att hjälpa oss. Men om någon skulle vilja jävlas med oss, vad är det värsta som kan hända då? Man måste ställa sig den frågan och försöka vara lite kreativ och tänka lite som en skurk liksom.
Det är väl det som kanske är anledningen varför jag inte har kameror inomhus då. För att ingen stackars hacker ska behöva se mig springa runt naken i vardagsrummet. Det är jag tror att någon stackars granne har fått uppleva det. Det räcker liksom.
Du, ska vi ta runda av det här?
Ja, men det tycker jag.
Och då tycker jag att det är smidigt att sluta med våra experter då. Axel Lindeberg och Allan Leska, The Ransomware Sommelier. Tror du att de har uppkopplade saker hemma?
Alltså, jag tror att de är som du och jag. De har mycket saker hemma som är uppkopplade.
Några datorer, men inte så mycket mer än så.
Tror du att det är så för att du är hackare och kan det här?
Så är det lite. Alltså, man blir medveten om riskerna, skulle jag säga. Och jag känner att jag behöver inte att mitt lås till min dörr kan låsas upp remotely. Även om det är säkert det är smidigt, så klarar jag mig utan det, tror jag.
Yes, I have them, but I have them on an isolated network, so they're not connected to the rest of the network.
Ja, men det är ju lite som att de här experterna då, som kan allt om det här, de har nästan inga uppkopplade saker hemma. Det är lite som att Silicon Valley-eliten inte ger sina barn iPhones och iPads. Så vi borde kanske efter.
Men man kan ju också liksom fråga sig själv, hur skulle ens liv se ut utan uppkopplade saker?
Nej, tråkigt.
Exakt, och det blir ju den här liksom bekvämligheten versus någon form av säkerhet. Så det är klart att det är en viktig fråga, för vi kommer ju inte sluta ha uppkopplade saker hemma.
Du har lyssnat på Månskott, podden om vår tids techfenomen och de oväntade konsekvenserna. Vi som gjort podden är Katarina Andersson, Linnea Wannefors, Kristoffer Folin och jag, Jakob Lovén. Fler avsnitt hittar du som alltid på Nordio. Och med koden Månskott kan du nu testa 30 dagar gratis när du laddar hem Nordio-appen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.